Du lyssnar på Vinklippt av Toril Torup i en översättning av Erik Nisser, uppläst av mig, Gabriella Boris. Kapitel 1. Gaupås, augusti 1906. Sigrid kände igen sin fars tassande steg. Hon skakade hela kroppen och snappade snabbt åt sig kudden för att trycka den över öronen. Hon visste precis vad han var i färd med att göra nu. Först skulle han sätta huvudet mot dörren in till henne och lyssna. Sen skulle han trycka ner dörrhandtaget alldeles ljudlöst och kika in hos henne. Och så genast stänga igen. Efter det skulle han smyga sig vidare bort över svalgången. Det är vansinne, mässade hon inom sig. Mässandet blev till ett förvirrande eko i huvudet, men det gjorde henne inget, för hon ville inte höra något annat. Gudruns sängkammare låg vägg i vägg, så hon hörde ändå tydligt när fadern klev in över tröskeln. De nätter då fadern sov där inne. Sigrid stack ut näsan en liten bit och drog in luft. De nätter då fadern slank förbi hennes dörr in till Gudrun låg hon kvar där, chockerad och svettig över hela kroppen. En gång hade knarrandet i Gudruns säng hållit på att göra henne galen. Inga ord i hela världen kunde beskriva den känslan som for igenom henne varje gång hon hörde sängbotten knirka. Till en början knarrade den långsamt, nästan ohörbart, men sen gick det fortare. Inte förrän fadern stönat högt av utmattning och vällust brukade hon ta kudden från öronen. Först då kunde hon andas fritt igen. Det var en plåga, tänkte hon illamående, att höra hur han höll på där inne. Sigrid kunde helt enkelt inte förstå att hennes snälla, omtänksamme far kunde förlusta sig med sin egen dotter. Hon fick inte ihop det när hon såg på honom på dagarna. Hon hade så svårt att tänka sig honom som en rå, hänsynslös förövare, för annars var han bara hennes lågmälde, stillsamme far som aldrig skulle kränka en människa han verkligen tyckte om. Hon tryckte kudden hårdare om sig och försökte utestänga alla avslöjande ljud. Hon bet ihop så hårt med tänderna att musklerna i käkarna svullnade upp och ömmade. Det som hindrade henne från att säga något var blandningen av ångest, osäkerhet och skuldkänslor. Blotta tanken på att andra skulle få reda på vad som försiggick i rummet bredvid gjorde henne alldeles het av rådlöshet. Hon hade ingen som hon kunde söka tröst hos. Och hur som helst, tänkte hon förtvivlad, skulle ingen tro henne om hon valde att röja den vidriga sanningen om Nils sjuka sinne. Ingen hade trott att Nils skulle hemlighålla vilket tillstånd hon befann sig i alla fall tills de var säkrare på saken. Men när hon kom ner i köket dagen efter att hon talat om för honom att hon trodde att hon var med barn, lyste tjänstefolkets ansikten av förväntan mot henne. Hon log lite undrande, men sa ingenting. Med darrande händer hällde hon upp ett glas mjölk åt sig, och gårdsfolkets spända blickar brann i henne medan hon drack. Väntade de på att hon skulle säga något? Nils slog lyckligt ut med händerna. Jag har talat om för familjen att du kanske är med barn. Det var sällan han log, men nu drillade skrattet ur hans mun. Jag kanske kommer att få en son. Det är väl inget fel med döttrar? Inga ställde ifrån sig glaset med en smäll. Nej, nej, svarade Nils urskuldande. Men en son, Inga, en riktig liten arvinge. Manfolket sorlade instämmande. En son, det var något att vara stolt över. Ja, ja, svarade Inga. Jag tar inte ut glädjen i förskott, för kom ihåg ni alla, sa hon med skärpa och lät blicken allvarsamt svepa över tjänstefolket. Att jag kanske bara är en månad in i det hela. Det är mycket som kan gå på tok innan jag sätter ett barn till världen. Alla nickade skuldmedvetet. Inga tog en skiva bröd och hoppades att det inte skulle bli mer prat om saken. Hon begrep inte själv hur det kom så att det berörde henne så lite att vara med barn. Var det normalt att vara så likgiltig när det spirade ett frö inom en? Fast när hon var...